Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på seaworldwide.se. Bokstaven C, worldwide.se.
Analyspodden från Dagens Industri.
Hej och välkommen till Analyspodden, Dagens Industris podd om börsen och allting spännande som händer på marknaden. Idag är det jag, Agneta Jönsson, och min kollega Mikael Olsson som är på plats i studion. Vad tycker du vi ska prata om idag, Mikael?
Vi kan ju sammanfatta lite vad som har hänt under veckan. Det har ju funnits en hel del nyheter, framförallt på makrofronten. Sen har vi med oss ett par case, ett par tre stycken som vi tänkte att vi skulle diskutera. Och så blir det lite framåtblickande såklart.
Ja, jag tycker det låter bra. Och som vanligt så är det fredag och klockan är nästan 10 här. Och idag har vi lite avvaktande marknad. Börsen är runt 0. I veckan är det upp 1% ungefär. OMX-index då är 2127 och det är ner 12% i år. Så vet ni vad vi vet nu. Den här veckan började lite dramatiskt med nya oroligheter i Kina här för covid-19 med protester för de som inte vill att det ska bli nya lockdown samtidigt som då smittspridningen ökar och man har till och med ett par dödsfall. Vad har du för tankar runt det där?
Det kändes ju väldigt dramatiskt där när man såg klipp på sociala medier nu under helgen och sådär. Men sen så har det ju lugnat ner sig under veckan. Det har ju inte alls varit samma snackis som det var bara för några dagar sedan. Och regeringen har väl försökt kommunicera lite sådär att de framåt början av nästa år kanske kommer att försöka lugna ner lite grann med sin väldigt stränga covid-policy. Och jag tror att marknaden har tagit fasta på det här som någonting positivt faktiskt. Men sen är det klart att om det här skulle blossa upp igen eller bli ett större problem, då kommer ju tippa över i den negativa vågskålen. Men inför den här partikongressen var det som vi hade för någon månad sedan, så var ju många förhoppning att det efteråt skulle börja lätta. Och det ser ut som att det kommer nu. Annars har det ju varit diskussioner också om att det skulle vara efter kinesiska nyåret. Så det är väl på gång.
Men det ligger ändå i närhet. Och det är ju lite positivt att man kommer att hoppas med att man får igenom det där. För det behövs ju verkligen. Det påverkar ju oss alla, för de här lockdownen ställer ju till det otroligt mycket med produktionen och sådant också. Där det är hela områden och fabriker som har behövt stänga ner. Så det vore en lättnad om vi kunde lägga det till handlingarna.
Så är det verkligen.
Sen hade vi också lite negativa nyheter från Asien vad det gäller H&M. Där man då skrev i media här att H&Ms klädfabrik i Bangladesh släpper ut förorenat vatten. Och det är ju ett problem och ganska dålig nyhet, men trots det föll aktien bara 2%, så lite tecken kanske att det här börjar bottna ur lite. Det är naturligtvis en ESG-fråga och det får man titta på också när det gäller H&M. Men även andra områden inom handel har faktiskt haft det lite bättre i veckan. Vi har ju Boost som kom med en rapport här på tisdagen där de höjde sin egen prognos och aktien steg 12,5%. Man tror då på att omsättningen och lönsamheten når det övre delen av intervallet för 2022 som är 10-15% försäljningstillväxt och en justerad rörelsemarginal på 235-285 miljoner kronor. Och de slår också försäljningsrekord på Black Friday då härom veckan. Och det är klart att aktien är ner 40% i år, men nu steg den 12,5%. Det är stora rörelser på de här nyheterna nu.
Så är det onekligen. Och Boost är faktiskt, jag tror att den är närmare dubblerad från någon slags botten under sommaren. Så den har ju gått väldigt starkt. Och det där spelar ju också lite in i det här makrotemat där man har sett en svagare konsument och det här med att Riksbanken och andra centralbanker stramar åt, att det ska påverka konsumenterna. Och det har det väl gjort, men vilken fördröjning där i det här är ju väldigt svårt att säga om. Och marknaden försöker ju såklart prisa in det här, men det är ju ingen lätt uppgift för någon. Så Kanske har man varit för hård mot e-handlarna. Det återstår att se. Ja. Eller så är det bara en större fördröjning.
Nej, och det kan ju vara lite det här att det blir den här att pendeln slår hårt åt båda hållen. Att det gick upp lite för mycket under pandemin och nu har man gått ner lite för mycket. Mm. Trots allt så är det en bra underliggande tillväxt i många av de här bolagen.
Men just som du säger så har det varit väldigt stora rörelser åt båda håll. Och det får man kanske ha med sig i den här marknaden att det går både fort uppåt och neråt. Så det är väl bara någonting att ha i åtanke när man väljer positionsstorlek och sådär i sitt sparande och allokerande.
Det är ett klokt råd. En annan man som satt stora rörelser på börsen här, det var ju Fed-ordföranden Jerome Powell i onsdags som höll tal. Egentligen sa han ingenting nytt jämfört med novembermötet, men däremot så var kontentan här också kanske att storleken på höjningarna kan avta. Istället för att höja med 75 punkter som de har gjort de senaste 4 gångerna så tror man att det kanske blir en 50 punkter. Däremot kan slutpunkten då bli högre än vad de runt 4,6% som man tidigare liksom har hintat om. Så att man kanske får se att räntetoppen hamnar någonstans runt 5% under våren. Men marknaden gillade det här i alla fall och handlade upp S&P 500 med 3,5% och Nasdaq gick ju upp ännu mer. Har du några tankar runt det?
Ja, det har jag väl. Det var ju en väldigt häftig reaktion får man säga, givet att han kanske inte sa så mycket nytt. Men jag tror att många har gått runt och väntat på att den här, ska man säga det, pivot eller den här tydliga förändringen att okej, men nu börjar vi lugna ner, så att den ska komma. Och det här kanske var den tydligaste punkten hittills när de har kommunicerat det. Så rörelsen var väl kanske inte överdriven, men nu börjar man ju nästan fundera på okej, men vad är nästa steg som man ska hoppas på för centralbankerna? Och det är ju såklart väldigt tekniskt det här med att liksom börja spela eller försöka investera utifrån vad man tror de kommer säga och vad marknaden har prisat in. Det här är ju inga lätta frågor att svara på. Tycker du att det var en rimlig uppgång? Eller tycker du att man kanske ska ta och börja minska sin exponering mot aktier nu? Har du några sådana tankar?
Jag tycker ändå det är lite mer optimism i marknaden nu. Och som sagt, det är flera signaler på det här att man ser att man reagerar mindre dåligt på dåliga nyheter och lite mer positivt på positiva här. Så att händer inget oförutsett så tror jag kanske som jag sa tidigare lite mer sidledes på storbolagsindex. Men att man börjar titta på att köpa lite mindre bolag också när det kommer nya grejer. Sen tror jag vi ska säga lite kort om den andra statistiken också. Vi brukar inte ha så mycket i den här podden, men just nu i brist på bolagsnyheter är det rätt viktigt. En sån här grej som många tittar på, det är ju det där med inköpschefsindex för industrin. För när man tror att den bottnar så brukar det också vara en signal kanske på att börja vända runt för verkstadsbolagen. Och där säger man ju att siffror över 50 tyder på tillväxt i ekonomin och under är då avtagande. Och nu har vi ju kurvan pekat neråt här och i november på svenska sidan så försvagades inköpschefsindex till 45,8 från 46,6 i oktober här. Och det är fjärde månaden i rad som man nu är under den här 50-nivån här. Så lite till kan det nog falla, men sen är det viktigt att hålla koll på vändningen här. Men en grej där som är intressant också, det var ju då att indexet för priser för råvaror och insatsvaror har fallit väldigt snabbt här. Och det föll i november då till 58% från 67,4% i oktober. Och det visar att det här pristrycket, vilket då också leder till inflation, är på väg att avta. Och det är ju goda nyheter.
Mm. Ja, men så är det. Och det kan man ju säga ena, om vi har pratat om inflationen tidigare så kommer vi lite en fortsättning på det idag i form av amerikanska arbetsmarknadsdata. Det är väl veckans höjdpunkt på makrosidan kan man säga. Vad kan hända där?
Det är det absolut. Och vår kollega Ulf Pettersson tittade ju på det där. Och det brukar också vara stora börsrörelser i samband med att de siffrorna släpps. Börsen har rört sig mer än 1,5%. 8 utav det 11 gånger hittills i år som amerikanska jobbsiffror har släppts. Och nu är det som vi sa, indexet ganska avvaktande just nu. Så det blir intressant att se om vi får den här större rörelsen i eftermiddag. Och det är ju 14:30 då man ska bänka sig framför skärmen. Det är väntat 200 000 nya jobb enligt Bloomberg. Det är ner från 261 000 i oktober. Men det är också väldigt mycket under snittet för året hittills. Som har legat på 409 000 per månad. Och förra året var snittet 562 000, så att man ser att det avtar nu. Och sen kan man ju säga också att det behövs runt 100 000 nya jobb varje månad, bara för att hålla tillväxt med och jämna steg med befolkningsökningen.
Just det.
Så att 200 000 i den bemärkelsen är det inte så mycket.
Nej.
Och där är ju liksom nu temat egentligen att dåliga nyheter är goda nyheter. Så lite nya jobb tyder på avmattning och tyder då på att räntorna kanske inte behöver höjas så mycket.
Just det. Och det där är ju såklart tudelat till en viss del, för att någonstans så börjar det kanske bli lite av en konsensusåsikt att inflationen ska komma ner nästa år. Det är som du säger, råvarupriserna har sjunkit och ja, de här fraktpriserna som har varit väldigt höga har minskat. Och bara av den här, vad säger man, baseffekten, så kommer det ju att se ja, helt enkelt ut som att den sjunker. Den kommer sjunka. Och om man då börjar oroa sig för att okej, men vänta nu, det är, arbetsmarknaden blir svagare här, då börjar man ju såklart tänka lågkonjunktur. Och då är frågan om man ska vara glad för att inflationen går ner, eller om man ska vara orolig för att lågkonjunkturen knackar på dörren här.
Sen är det ju typ, börsen är ju lite dum i det avseendet att man ofta klarar av att fokusera på en eller ett par saker åt gången. Och just nu så är det inflation och räntor. Sen är det mycket, som du säger, när man har konstaterat det, då kommer man ju fundera väldigt mycket på just det här med hur djup blir nedgången, hur snabb blir den, vad är det för andra tecken. Men det ligger kanske lite bakom hörnet just nu.
Så är det. Och bara den starka dollarn här kommer ju göra att fjärde kvartalet, åtminstone på verkstadssidan, kommer se väldigt bra ut troligtvis. Men sen är det ju orderingång och mycket annat som spelar roll också. Så ja, men man får se. Men precis som du säger, nästa fokusområde kommer ju troligtvis bli hur djup eller utmanande blir den här nedgången i BNP och arbetsmarknaden då.
Du tillhör ju precis som Ulf den här modiga skaran som ställde upp med en portfölj i vår, den här tävling, den drömportföljen som vi har på sajten.
Just det.
Och där kunde jag se att du åkte på lite stryk i Africa Oil i veckan. Vad var det som hände där?
Ja, nej men jag det har ju varit en katastroftävling för mig får man säga. Nu väntades det för någon vecka sedan lite borrresultat för Africa Energy och Africa Oil. Africa Oil är då största ägaren i Africa Energy, men det här är två separata noterade bolag. Och jag hade placerat en ganska stor del i det här bolaget, för att jag, ja, det var, vad ska man säga, ett bett på att de skulle kunna få till det. Nu hittade de ingen olja där och aktien föll 40%. Och jag hade placerat i princip halva portföljen på det här bettet då. Så den föll 11%. Så det var ju ingen hejare. Och det går lite i linje med min övriga rapportspekulation här som jag hållit på med tidigare också, som har varit katastrofdålig i ärlighetens namn. Så den här tävlingen har inte gått så bra, men det känns helt, ja, det är väl okej får man säga. Det kan inte funka varje gång.
Nej, det är ju så, och det är ju lite på skoj också. Köpte du några nya grejer?
Ja, jag har haft lite hälsovårdsbolag här under, ja, till och från under tävlingen. Så jag har placerat mig lite grann i det, lite småbolag. Jag köpte lite Hexatronic. Jag tyckte att den här rörelsen ner när ledningen sålde kanske var lite överdriven. Det är ju en högt värderad aktie, men fundamentalt så går det väldigt bra också. Så där har jag också placerat en del av de här låtsaspengarna helt enkelt.
Men det låter spännande. Vi håller tummarna nu då att det blir lite bättre drag i dem då.
Ja, gör vi verkligen.
Sen tycker jag vi går över det där lite på casen. Och då har jag ett case med mig här som handlar om våra sällskapsdjur. Det var ju en väldigt populär trend här under pandemin när jättemånga skaffade hundar och katter när man var hemma och jobbade. Och det har faktiskt pågått ganska länge. Den här trenden i världen att man ser djuren mer som familjemedlemmar. Man är måna om dem, man köper bättre prylar, man ger dem bättre vård. Och det gör ju att också bolag som är inriktade på djurläkemedel och djurmedicin och djurhälsa också gick väldigt bra. Och vi fick ett nytt sånt bolag på börsen förra sommaren. Det är ett bolag som heter Vimian som då jobbar är globalt. De har 4 verksamhetsområden. Det är veterinärmedicin, och det är medicinteknik och veterinärtjänster och diagnostik. Och då är de första då medicin och teknik som är de största, tyngsta delarna omsättningsmässigt med 44% respektive 36%.
Podden presenteras av pensionsbolaget AMF som har 14 aktivt förvaltade fonder med låga avgifter. Johan Merslin förvaltar räntedelen i populära AMF balansfond. Fonden har avkastat i snitt 7% per år de senaste 10 åren. Vad beror det starka resultatet på?
Aktiva beslut, snabbhet och att vi förvaltare jobbar tätt tillsammans skulle jag säga. Det fina med balansfonden är att den innehåller AMFs bästa bets. Alltså våra främsta innehav i svenska och utländska aktier plus de räntepapper vi bedömer är bäst.
Investeringar innebär en risk. Dina fondandelar kan både öka och minska i värde. Hänsyn ej tagen till inflation.
Man har gjort väldigt många förvärv. Förra året så gjorde man 17 stycken förvärv, vilket gjorde då att man ökade omsättningen hela 143%. Men man växte även då 16,5% organiskt, vilket är starkt. Och då omsatte de 1,8 miljarder. Och det gjorde, alla de här förvärven gjorde också att man har vuxit på den amerikanska marknaden som nu då svarar för 47% av omsättningen, medan Europa står för en liten aningen lägre del här. Det här bolaget rapporterar i euro, så att när man gör prognoser får man titta lite på det också här. Men målet är då att de ska växa 30% per år, var minst hälften organiskt. De köpte ytterligare 12 bolag i år, som då adderar en omsättning på 600 miljoner tillsammans. Och för att få ihop det här så har man då gjort en riktad nyemission här under hösten till huvudägaren Fidelio Capital, som tog då runt miljarden utav den här emissionen och då ökade sitt ägande från 54% till 58%.
Just det. Det får man ju verkligen se som positivt att de är med och finansierar det här och minskar skuldsättningen.
Och de tror ju på det här, och det känns som det är ett sunt case. Och ytterligare en pusselbit i det här är då att Fidelio Capital i sin tur tog in runt 10 miljarder nu, vilket de skrev om i veckan här, från sina investerare då. Vilket tyder på att man kommer att fortsätta att göra investeringar. Och det kommer ju gå bland annat vi, men man äger ju också det här e-handelsbolagen med inriktning på smink och hårvårdsprodukter. Det här Lyko som också är noterat. Så att det tyder på lite styrka. Tittar man på Vimian specifikt så håller man nu på lite att konsolidera alla de här förvärven som man har gjort här. Men det ser ändå ut som de kan fortsätta växa här och öka vinsten under nästa år. Det som händer nu när man konsoliderar är att rörelsemarginalen kommer ner lite. I fjol var den 31%, nu tror man att det kommer ligga på 27% närmaste år. Men du får ändå en bra vinsttillväxt för bolaget som de vill här, så kommer de nå en rörelseresultat före nedskrivningar på 200 miljoner euro 2025. Det är typ 2,2 miljarder kronor här. Och det gör att kursen har halverats i år, gör ju också att värderingen blivit mycket mer attraktiv. Förra året så handlade det som liksom till 95 gånger vinsten, och nu är du nere på 26 här. Och tittar du då på det som de har gjort och att de verkar vara duktiga på att förvärva och alltihopa det här, så ser aktien intressant ut. Det är som faktiskt, så att det tycker jag är på hela taget liksom en köpvärd bolag inom det här området med djurmedicin.
Ja, det känns verkligen som den typen av företag som kanske Man har väl kanske sett till Swedencare som Stockholmsbörsens, eller börsens största husdjursbolag. Men Vimian finns ju också där, så de ska man ju såklart hålla koll på.
Och de är ju betydligt större i börsvärden nu. Här är 15 miljarder mot Vimian som ligger runt, eller mot Swedencare som har kommit ner runt 6.
Just det. Ja,
och där får vi säga bara då, skillnaden med de här Swedencare är också att de har inte riktigt på samma sätt samma starka huvudägare. Bakom sig är det tysk bolag som är inne i det som är intresserade utan sådana med ingredienser och matgrejer och andra saker, så att säga. Så att jag tycker där kanske man är lite osäkrare på vad som händer om det behövs kapitaltillskott.
Ja, och där får man ju säga att det här stora Symrise då som äger Swedencare. Swedencare är ett väldigt litet innehav för dem, medan för Fidelio så är väl Vimian ett stort innehav då.
Precis.
Så det är lite olika fokus där kanske.
Men du har också med dig ett case, har jag hört ryktet som här.
Jajamensan. Det är även det ett hälsovårdsbolag. Det är en, kanske inte en doldis längre, kanske man inte kan säga. Men det är Camurus. De har ett preparat som heter Buvidal, eller Brixadi i USA. Och det används för behandling av opioidberoende. Det här är ju tyvärr en... Ja, deras kundgrupp är ju strukturellt växande. Och det här bolaget gick faktiskt med vinst för första gången under andra kvartalet i år. Och genererar starka kassaflöden. De använder dock de här kassaflödena idag för att finansiera forskningsprojekt. Och de driver parallellt med den här försäljningen då flera olika forskningsprogram för sin plattform. Och företaget siktar som sagt in sig på att bli ledande för de här behandlingarna på ett antal marknader. Och de hade en kapitalmarknadsdag tidigare i år, i höstas. Och där kommunicerade man att man skulle försöka femfaldiga intäkterna på 5 år. Och man trodde att man skulle kunna nå en rörelsemarginal på 50%. Och enligt de här nya finansiella målen då, om de lyckas uppnå dem, så kommer de omsätta drygt 4,5 miljard 2027. Och då har ett rörelseresultat på 2,3. Och då blir det väl typ 5 gånger rörelseresultatet som de handlas till idag. Men det här är alltså 2027-siffror. Så om man tittar lite hur det ser ut idag, så för 2022 så kommer de väl omsätta knappt 1 miljard. Och gå med pyttelite vinst eller nollresultat. Och bolaget värderas alltså till, har ett börsvärde på 15 miljarder. Och sen har de en nettokassa då som är förhållandevis liten. Men det man får, alltså rent optiskt nu då, så ser det ju väldigt dyrt ut. Så för att man ska kunna räkna hem det här så måste man titta ut flera år framåt. Däremot så är verksamheten väldigt stabil i grunden. Men givet nuvarande värderingen så har man inte prisat in att det ska dyka upp nya konkurrenter eller att man ska byta ut det här. Men verksamheten växer kraftigt, så det här verkar ju uppenbarligen vara en väldigt lyckad behandlingsmetod. Jag läste lite i deras årsredovisning, tror jag var det framgick, så kunde man se att de som behandlas med det här faktiskt tipsar andra personer som är i liknande situation om att de borde pröva den här behandlingen. Och det är ett ganska bra resultat, tycker jag. Jag tyckte det var väldigt intressant, för att det är ganska svårt att nå ut till den här behandlingsgruppen många gånger. Så det är den typen som krävs. Och de är ledande på flera av sina nuvarande marknader. Och en anledning till att jag tar upp det här caset nu är för att de i slutet av november då, Camurus, deras amerikanska licenspartner, har lämnat in en uppdaterad ansökan om marknadsgodkännande i USA då. Och det här är lite tidigare än vad konsensus var. Så det är några månader tidigare tror man nu att man kanske kommer kunna lansera i USA. Men de måste gå igenom en regulatorisk process som faktiskt varit väldigt strulig historiskt för Camurus. Men där finns det en förhoppning på att man ska kunna komma igång i USA, och det är en enorm marknad. Och sen så kommer man få här på hemmaplan i Europa då, under fjärde kvartalet, så har man försökt utöka indikationen då för det här Buvidal till att omfatta kronisk smärta också. Och man förväntar sig ett motsvarande beslut under första halvåret för 2023. Så på det här sättet så kommer man lansera nya forskningsprojekt, och man kommer försöka utöka indikationerna och lansera på nya marknader. Så det är ganska tacksamt att förstå det här caset, och det ser som sagt väldigt dyrt ut nu, men på några års sikt så är potentialen fortsatt väldigt god. Jag har inte jättehöga förhoppningar för just fjärde kvartalets rapport då, och flera analytiker och bolagets ledning har faktiskt varit lite sådär kritiska, tycker jag. Men på sikt så tror jag att det här är ett bra köp, och det var det jag skrev i en kommentar efter senaste rapporten.
Ja, men det låter ju spännande. Det är ett bolag att hålla koll på.
Ja, men det tycker jag. Men vi hade faktiskt ett case till, tror jag. Visst var det så?
Ja, vi ska berätta också om det som vi brukar kalla för veckans aktie som vi har varje vecka. Och här hade vi då vår kollega Mikael Wilenius som skrev denna veckan om ett bolag som han kallade för ett gulligt litet börsmonster. Och det är då det här mönsterkortsäljarbolaget NCAB. Och det som han menar med då att det är litet är att ett börsvärde som var då 10 miljarder, men att man då har potential att bli stor. Och det är ett bolag här som, mönsterkort kan man väl säga då, är sådär, det är ett tryckkort där man då monterar olika elektroniska komponenter på det, och sen blir det då ett kretskort när det är gjort som används då i mängder utav prylar, och de har ju då skräddarsydda sådana här till kunder inom industri som, och fordon och energi och flera olika områden. Och de här är inte så dyra per styck, utan de kostar ofta ett par tio, och sen byts de ut efter 6-12 månader, vilket gör då att det här snurrar på. Så du får en väldigt skalbar affär med, och du har liten konjunkturkänslighet eftersom produkterna är inte så dyra och man måste ha dem här. Och eftersom de inte tillverkar själva så har de också en låg kapitalbindning. Och det som är lite risk kanske i det här är att 88% utav produceras i Kina då, med tanke på det här med covid och såna här saker bland annat som vi pratade om tidigare här. Men de senaste 10 åren har omsättning och vinsterna per NCAB-anställd gått från 4 till 8 miljoner respektive 200 000 kronor till över 1 miljon. Och det lär fortsätta växa, men kanske inte riktigt i samma fart. De är också duktiga på förvärv. Och man har satt aggressiva mål. Man vill dubbla omsättningen till 2026 till 8 miljarder kronor. Och man vill då nå ett rörelseresultat på 1 miljard. Och Wilenius konstaterar att det ser inte omöjligt ut. Vi ser ju också att P-talet kommer ner här. Från 38 förra året till nu 24 och 23 nästa år. Så att det är också den här case som är intressant att titta på.
Mm. Det känns som att det har flugit lite under radarna då, får man säga. Och det är såklart det är intressant om de gör skräddarsydda produkter till sina kunder. För där kanske det blir lite extra jobbigt att byta ut dem när det väl är på plats. Såklart.
Det blir ju det. Och som sagt, eftersom det då är per produkt, det är inte så dyrt heller, så är det sånt man tippar kommer att rulla på här.
Mm.
Sen ska vi gå över till vad som händer nästa vecka lite istället.
Ja, såklart.
Och då har vi nätmäklarna. Nordnet och Avanza kommer med månadsstatistik för november. Det är det här med transaktioner och många affärer som har gjort det, sånt som är en viktig pusselbit om man investerar i dem. Vi får också tjänste-PMI i Sverige och flera andra länder. Och då inköpschefen index för tjänsteindustrin. Och tjänster och service har ju hållit uppe mycket bättre än industrin tidigare här, så att det ska bli intressant att se vad utvecklingen är där.
Ja.
Och på tisdagen är det för min del lite utav veckans huvudnummer. Det är då Swedbank som håller kapitalmarknadsdag. Och det man ska prata om där, det är att man nu ska presentera den här planen eller strategin för hur man ska kunna nå en avkastning på eget kapital på 15%. Så det ska bli intressant att lyssna på. Sen är det flera som håller kapitalmarknadsdagar här. Vi har Beijer Electronics på tisdagen, eller på onsdagen. Och då kommer Claes Olsson med rapport.
Just
den
det.
Kanske du kommer titta lite på.
Ja, men vi får se om det blir jag eller om det blir kollegan Julia. Men det blir också en spännande, ska man säga, mitt emellan rapporterna. Så där, ytterligare en liten pusselbit. Så man får se hur konsumenten mår inom det segmentet i alla fall.
Sen SCT har gjort ett nytt litet grepp här, verkar det som. Det står i agendan att de på onsdagen kommer att presentera sitt affärsområde Health and Medica mellan klockan 15 och 16. Och sen har de varje dag resten av veckan där de presenterar ett nytt affärsområde. Så på torsdagen är det hygienområdet och på fredagen så är det konsumentvarorna. Mm. Och det har jag inte sett förut att bolag har delat upp det på det sättet.
Nej, men det där måste man ändå säga att det känns lite kul. SCT har ju alltid satsat hårt på investor relations. Eller så länge jag har varit intresserad av aktier i alla fall. Så det är ju kul att de prövar en sån här, ett sånt här upplägg också. Så får man se om det fungerar. Men det blir ju lite lättare att hitta tid för det än att man måste avsätta en hel dag. Så får man det lite mer utspritt istället.
Och det som... Vi har flera. På torsdagen har vi en rapport från System R, men vi har också Triss i kapitalmarknadsdagar. Det är Invido, det är SKF och det är Muntes som kör på då. Sen på fredagen så får vi lite amerikanska siffror och även lite andra länder. Och det är producentpriserna som kommer då. Och det är också en sån här som är viktig för inflationen. Så de kan man väl hålla ett öga på. Men det var, tror jag, allt som vi hade på agendan. Är det någonting du vill tillägga där?
Nej, jag tror vi har fått med det mesta.
Då tycker jag vi tackar för oss här och kanske ska tipsa om våra andra poddar här. Vi har Makrorådet med Viktor Munkhammar. Vi har Digitalpodden där det också finns det nya programmet Mitt i bruset. Och vi har Smarta pengar och vi har den dagliga podden Morgonkoll. Och så har vi DIs ledarpodd också.
Just det.
Men då återstår bara att säga tack för oss och önska trevlig helg.
Ja, tack ska ni ha.
Hej då.
Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fällman.
Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på seaworldwide.se. Bokstaven C, worldwide.se.